Vi ska läsa Ordspråksboken 4. Det här kom från Herren när jag frågade han rakt, och då kom det här då. Det är inte så att det kom som så väldans plötsligt, men liksom hela sammanhanget kom i varje fall mer komplett under eftermiddagen här. Det finns delar av det här ordet som har liksom brunnit till i mina sinnen och tankar här ett tag. Ja, Ordspråksboken 4. Anledningen till det här, det ska inte jag fundera på. Men om Gud vill ha någonting sagt, så är det jag ska försöka förmedla. Men i varje fall, det händer ju mycket sådana här svekfulla saker på vår jord. Det finns mycket som kan orsaka fruktan och skrämsel hos oss idag. Vi ser vad som händer i Mellanöstern, och det blir hårdare och hårdare, och nu börjar liksom Ryssland och USA bli tuffa mot varann, och vad ska det leda till? Ja, vi vet inte vad det ska leda till. Vi behöver inte gå omkring och vara rädd, då vi vet att sista tiderna, de är vi. Och det kommer att vara ett kaos och mörker den då Herren kommer tillbaka. Det vet vi också. Så att man kan ju se de här krigshoten då som någonting som vi är rädd för. Men man kan också se ett steg till. Det betyder helt enkelt att Herrens ankomst är bara närmare. Så man kan välja bort och se på fruktan och se istället liksom vad är det som kommer ur det här? Ja, det här kommer ur att Herren kommer tillbaka till jorden. Och då upprättas all ordning. Och då kommer allt mörker, och då kommer all ondska att bindas då för 1000 år i första läget då. Så det är frågan om man vill se med hopp eller med fruktan på det som sker. Om vi är troende, åtminstone många äldre troende, de har jag märkt, de fruktar inte så särskilt mycket för oroligheter och svårigheter, för att de, när de sätter in i sitt sammanhang, så ser de att ja, men det är bara närmare Jesus ankomst. Och jag håller med dem. Men vi har ju också krafter idag som gärna gör att vi blir lite katastroftänkare, så styrd av all möjlig fruktan. Vi bär på skuld i onödan, och så ser det ut bland många i vårt folk. Och då blir vi mer mottagliga också för mörka budskap. I någon slags strävan att få ett hopp, så vi slipper gå omkring och vara rädd för framtiden. Men de som har hittat Jesus, de är inte rädda för framtiden. De har varit med så mycket olika svårigheter och framgångar och prövningar och motgångar och segrar. Så de vet liksom att vad som än händer, så finns Herren med mig. Det är inte frågan om liksom att det alltid ska vara bra. Det är inte frågan om att det alltid ska vara dåligt. Det är liksom en blandning av mycket. Men en sak som alltid är detsamma för en kristen: Jesus är med där hela tiden. Och Jesus, han säger om sig själv att han är en väg. Och därför tänkte jag idag använda då med Guds välsignelse och maning att prata om en väg. Och det gör jag ur Ordspråksboken. Ordspråksboken 4, och från 10:e versen läser jag. Ljusets och mörkrets väg är rubriken. Hör min son, ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på det rätta stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte. Bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på de ogudaktiga stig. Vandra inte på de ondas väg. Undvik den, gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Till de kan inte sova om de inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om de inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son, ta vara på mitt tal. Vänd ditt öga till mina ord. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika ifrån dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Till dem är liv för var och en som finner dem, och läkedom för hela hans kropp. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Till från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller till vänster. Håll din fot borta från det onda. Så löd Herrens ord. Kring mörkrets och ljusets väg. När vi pratar om ordspråksboken så är det ju en visbok. Men vi ska inte glömma bort att även den är inspirerad av den heliga ande. Och det är alltså Guds ord. Jag har varit inne väldigt mycket på, inför påsken här så pratade jag mycket om Judas. Och det falska han gick och bar på inom sig själv. Och Petrus som också svek Jesus men ändå inte var falsk i sitt inre. Och då blir det olika utgångar för de här två personerna. Alltså de här yttre handlingarna var inte särskilt avgörande för hur Gud skulle bedöma dem, utan Gud bedömde dem hur det var, såg ut i deras hjärta. Och då står det ju liksom så här i Ordspråksboken 4:23. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Okej, när vi pratar om hjärta, vi som är kunniga och duktiga i fysiologi och medicin och psykologi och lite annat sånt här. Så om jag skulle prata och nämna sånt här ord till en hjärtkirurg, ja, så skulle han ju bara titta konstigt på mig och fundera på, det är klart att hjärtat ska vara kvar, annars dör ju karl. Om man tog ett hjärta så dör de ju. Ja, men det är inte det som avses, utan hjärtat, det är liksom en symbol för människans allra innersta. Så det allra mest innersta vi har, det beskriver Bibeln som vårt hjärta. Och det är det vi ska vara mest rädd om. För därifrån utgår livet. Så när vi ser på hur Judas och Petrus gjorde, så var de båda svekfulla. Båda svek faktiskt Jesus i olika grad. Den ena vart bevarad och styrkt i tron. Och Judas, ja, han gick och hängde sig. Det var inte så att om de hade blivit dömd i en domstol, båda två, för svek eller så då, så hade de ju båda blivit dömd. Men Judas vart frikänd. Eller Petrus vart frikänd. Och Judas, ja, han fortsatte. Han tog sitt eget liv. Och så står det också där. Ordspråksboken 19. Eller 4:19. Det står det så här. Men de ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Ja, det finns med många människor, Judas var ju en, som drevs av sitt innersta behov och märkte inte, när det började bli riktig kris, vad han egentligen höll på med. Han fattade inte ens att det var hans egen vinningslystnad, hans egen strävan efter att få bli någonting stort och få omge sig med rätt folk som liksom var det som egentligen drev han. Och det var också det som blev hans fall. Petrus däremot var ju en annan karaktär, som i och för sig också utförde ett svek mot Jesus. Men i hans hjärta, han grät bittert när han insåg vad han hade gjort. Och där fanns det en ånger, och han var alltså återupprättad. Och det där ska vi tänka på lite, vi människor också. Vårt hjärta, det är det som avgör hur vårt liv blir. Så om jag liksom lär mig att tala vältaligt och alltid vara trevlig och sånt utåt, så kan det väl vara bra i några sociala sammanhang, men i längden betyder det ingenting. Det kommer ändå betyda någonting hur det ser ut i mitt hjärta. För Gud lurar man inte. Han vet exakt. Så det finns väldigt många människor i vår omgivning. En del är ärligt schyssta mot oss. Det är bara att vara glad för det. Men sen finns det människor som är falska. Som är snälla till det yttre bara för att vinna någonting själv. Det bor en vinningssyfte där inne i deras hjärta. Och för att uppnå sitt mål att vinna någonting själv, så måste de kanske vara trevliga och snälla emellanåt. Annars får de ingenting. Och det är inget gott. Det är inget gott i det. Däremot en person som kanske inte är så trevlig och snäll alla gånger, liksom, han kanske ger någon gång när det behövs för att han har det i sig. Ja, där är det gott. Herren manar oss till det här att: hör min son, ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Alltså, Guds ord, och som är en förmaningens väg. Det finns någonting stort som hänger på väggen här, som Jenny visar på alldeles nyss. Och det står där att ingen krona utan kors. Och vi tror ju liksom ofta, och vi stöter ofta på människor och kristna liksom, som alltid går en sån här framgångsrik väg. Det ska bara bli bättre och bättre och bättre. Men Guds väg är liksom lite mer neråt egentligen. Och när vi dyker ner neråt, så gör vi samma resa som Petrus. Vi tvingas se våra brister. I tid, får vi hoppas. Och när vi då ångrar oss, så blir vi upprättade istället. Om vi aldrig går ner i de djupen och misslyckas någon gång, men då får vi inte se våra svagheter och brister. Vi får inte förstå dem. Petrus fick ju den förmånen. Och därför var det bra fan. För Herren tänker inte fördöma någon människa överhuvudtaget. Han vill bara att sanningen ska få råda. Alltså hans sanning om en människa. Jag menar att det är vår sanning. Den är hemsk och obarmhärtig ibland. Men Kristus sanning om oss, den avgör utgången i våra liv också. Då kommer det också sådana här förmåningar, naturligtvis. Men också löften. Löftena: när det går ska inget hindra dina steg. Jag menar, tänk om det liksom, har du varit med någon gång i livet när var du än gör, alltså, så liksom blir det bara en massa svårigheter och motstånd på precis allting. Så till slut är man ju upp och bara sätter sig i ett hörn och soffa och struntar i allt. Ja, visst finns det sådana tider. Och ibland kan faktiskt Gud låta det ske så, men här är löftet: när du går ska inget hindra dina steg. Ja, men du är ju son till skaparen, du är ju barn till livets segrare, så vad ska kunna hindra det? Ja, om du är verkligen ärlig mot dig själv, så tillhör du den starkaste och mäktigaste redan. Så det finns ingenting som kan hindra det, annat än din egen fruktan eller dina egna känslor eller uppfattningar om verkligheten. Men Guds verklighet är så mycket bättre. När du springer ska du inte falla. Alltså när du får väldigt bråttom, så ja, det är klart, om jag skulle sätta igång och springa så ramlar jag efter 3 meter, det är väl klart. Men det beror på lite andra saker. Men det här, när du springer, då är det bråttom, ska det gå fort, då är det viktiga. Du kommer liksom att klara av det också. Och så från vers 13: håll fast vid min förmaning, överge den inte. Och den här förmaningen, den är ju förknippad med: hör mina ord, ta emot mina ord, som det står i vers 10. För det första löftet i det sammanhanget, då ska dina levnadsår bli många. Jaha, om jag tar emot Guds ord så kommer jag få leva lite längre. Det är kraft i Guds ord alltså. Det är liv i Guds ord. Och så det här, gå inte in på de ogudaktiga stig. Vandra inte på de ondas väg. Alltså, jag är så glad när jag får läsa sånt här i Bibeln ibland. För att Gud viker inte av ett dugg liksom. Det finns en ond väg. Det finns ogudaktiga människor. Följ inte dem, var inte så, gå inte på den vägen. Det är vad Gud säger. Den finns ju. Gud förnekar inte. Han tycker inte att man behöver blunda för sanningen. Från 15 versen då står det så här: undvik den, alltså den ogudaktiga stigen, den onda vägen. Gå inte in på den, vik av ifrån den och gå förbi. Alltså, gå inte in på den, vik av ifrån den och gå förbi. Alltså, gå inte in på den, det är första läget. Men är det så att jag råkar hamna i den, vik då bort ifrån den och gå inte in på den sen igen. Och så kommer förklaringen. Så de kan inte sova om de inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om de inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. Vi vet att Guds ord, det är bröd för vår inre. Men de ogudaktiga har också behov av näring och bröd. Och vad står det då att de livnär sig på? Jo, de livnär sig på ogudaktighet är det bröd de äter, våld är det vin de dricker. Och när de håller på så, så kommer sömnen att vika ifrån dem. Utom vid ett läge, när de har lyckats knäcka någon, då är det någonting som är tillfreds inom dem. Och då somnar de lugnt. Därför att deras inre har fått liksom ett gott utfall, tycker de. Det har blivit som de hade önskat. Jag vann en seger. De personerna dog ju, men jag vann. Och då sov han gott. En kristen däremot sover inte något gott på nätterna när vi vållar andra personer skada. Och det här är en sån tydlig skillnad i Bibeln pratar om det här. Att när en kristna vållar någon annan någon skada, då får man ofrid och kommer inte att sova något särskilt bra förrän man gör upp med Gud och ber om förlåtelse. Men de ogudaktiga, för de är det tvärtom. De sover bättre när de får möjligheter att utföra det onda. Ett tips till läkarvetenskapen. Innan ni skriver ut medicin, fundera då på liksom om vad drivkraften är. Tillhör de ogudaktiga eller tillhör de rättfärdiga? Du måste ställa olika diagnoser i det här läget. Sen kommer vi till det här som är så vanligt. Man har märkt det genom livet. Själv märkte inte jag liksom vart jag var på väg under den tid som jag liksom var alkoholist. Jag märkte inte vad det var som vållade mitt fall. Jag höll på att dö. Och att det berodde på att jag drack sprit varenda dag, det märkte jag inte. Jag var ju dimman hela tiden och det var alltid annat. Jag hade inga problem med spriten, sa jag ofta skämtsamt. Det var liksom nykterhetsnämnden jag hade problem med. Ja, nu finns ju ingen nykterhetsnämnd, men det fanns ju det då. I varje fall, man märkte inte vad som vållade deras fall. Trots att det är så uppenbart att det var ett glas och en flaska, så märker man ändå inte när man håller på med det. Man förklarar bort det på alla möjliga sätt och vis. Sen finns det, har det ju olika typer av högmod som vi vet föregår fall. Och en person som har passerat en viss gräns, han kommer inte att märka sitt eget högmod. Och det är det som orsakar hans fall. Man märker inte sin egen ondska, för man förklarar den på något sätt. Och det här är ju en liten fara i vårt land idag, där så många går åt det håll där de själv tjänar mest på. Kanske prestige, kanske ära, kanske pengar. För att Man måste vara väldigt noggrann. Vad är det då som driver mig? Finns det liksom ingen heder? Finns det inget ärbart inom mig och, som jag kan ägna mitt liv åt? Nu väljer jag den vägen, för där får jag bästa möjliga lön. Men jag får ju inte vara ärlig, för då sparkar de mig. Ja, är det då värt att vara där? Du kommer inte att märka så småningom om du är där för länge, att du har gått in på en väg. Och det kommer att leda till ditt fall. Och du märker inte vad det är som leder till ditt fall en sån gång. Inte på något vis. Alla människor har ett hjärta som lever. Det vet vi. Och hjärta som symbol, det har ju Bibeln tagit för att Gud vet väl om att varenda människa som lever har ett hjärta. Så det är en bra grej. Och det brukar sitta i mitten på människan. Och det är det djupaste och det mest innersta. Och tänk också på det här då, att när Gud frågar någonting, vad är det för en filur? Så kommer han och titta, hur ser det ut i hans hjärta? Han bryr sig inte så väldigt mycket om olika yttre handlingar. Det är vi som gör det, men inte Gud. Så ibland så kan man se liksom, hur kan Gud satsa på den där personen där borta? Han har väl inte gjort någonting vettigt. Han har väl bara varit svår. Ja, men Gud ser någonting annat där. Men vi som människor, vi skulle gärna säga, ja, den där personen vill jag stötta. Så vet man, om jag var då, han är ju son åt en miljonär. Ja, men okej, det verkar bra. Då gör jag det. Då får man fundera liksom på vad man har för motiv. Eller vi säger de här missionärerna som alltid vill fara till Thailand och missionera, eller till Turkiet eller Grekland eller någonstans runt Medelhavet, så kan de känna ett missionskall. Jag är fullständigt övertygad av att några av de personerna faktiskt är ärlig och faktiskt har ett kall, men inte, absolut inte många som säger det. Man måste ställa sig frågan någon gång, har aldrig Gud tänkte att folk på Grönland ska få bli frälst? De som bor i djupaste Sibirien, ska inte de få bli frälst? Hur kan det vara så att nästan inga människor känner en maning att missionera där? Det finns ju några få. Men dit är det inte lika många. Men de som dras åt de hållarna, de tror jag är mycket ärligare i att de är kallade till Gud. För att de har ju valt ogynnsamma platser, inte några semesterorter. Det blir en skam för överlevnad bara där liksom, för de måste lita på Gud varenda dag för att få ut evangeliet och dessutom överleva. Så de tror jag på när de berättar sina historier. Men de som är med liksom bara för att få synas i TV, bara för att vara med på i massmedia, bara för att de får mycket mycket betalt just där, ja, jag ger inte mycket för det tyvärr. Har varit med för länge. Det kan vara trevligt och roligt och underhållande, men det är inte det här djupa som man behöver som näring till sitt liv. Av allt du må bevara, så må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Och så var istället ärlig, även om det är ont i köttet emellanåt. För du kan ändå inte lura Gud. Du kan liksom spela ett skådespel inför människor, men inte ditt hjärta, det går inte. Du blir bara besviken själv. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Måste vi alltid tala rätt? Ja, vi behöver inte ha liksom något medvetet svek. Inte ska vi vara så listig heller så vi lyckas ljuga och luras utan att de förstår mig. Men det pratas om munnens falskhet och läpparnas svek. Och det är ju faktiskt så som någon, det står skrivet någon annanstans. För att det är det som ligger överst i mitt hjärta. Det brukar min mun prata också. Så ibland ska man ställa sig en fråga så här: varför pratar jag om just det här just nu? Ja, det ligger väl ganska högt upp på mitt hjärta. Det betyder väl någonting. Men just munnen, vi kan behärska det vi säger, men vi kan aldrig lura Gud. Men vi kan behärska det vi säger så att vi inte lurar vår omgivning. Då får vi gå till Gud ändå. För det finns lägen liksom då vi skulle vilja säga jätteilla, jätteonda saker om någon. Men frågan är om man ska göra det. Man kan ju behärska sig. Det som utgår från mitt hjärta, alltså mitt liv kommer att bli som mitt hjärta är. Och det är också därför som vi pratar så mycket om omvändelse. Att Jesus dog på korset. Det betyder ju inte att jag bara ska sätta mig ner och ha en teoretisk tro rent filosofiskt. Utan det är en verklighet. Hans gärning kan förändra människan. Om jag gör, som det står här i början, ta emot mina ord. Ta emot mina ord, säger Herren. Och sen lite längre fram så läser vi om det här då. Hur den ogudaktiga snäring kunde vara. Nämen orättfärdighet och våld eller vin om dricker. Ja, men Guds ord är vad vi behöver. Ta emot mina ord. När du tar emot Guds ord så börjar det att gräva sig ner. Det går väl in i ditt öra förmodligen. Kom in i din hjärna och sakta så sjunker det ner. Och det blir djupare och djupare i dig. Och när den dörren blir kristen blir du kanske inte förändrad och på en gång. Du är rättfärdig förklarad. Men sen kan det bli en process som liksom håller på. Där du sakta steg för steg förädlas under Guds underbara händer. Och hans händer, de kommer föra oss hela vägen hem till himlen. Men vi ska inte förkasta hans ord. Vi ska inte förkasta det han har gjort för oss. För det räddar oss till evigt liv. Och är det så att vi gärna vill leva på den här jorden, så står det ju också det. Ta emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många, står det ju i 10:e versen. Så även i den aspekten så har det en stor betydelse. Av allt du må bevara, så må du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. I Jesu Kristi namn. Amen.